Hej och välkomna till Neopodden, en podd om det nyfödda barnet och dess utmaningar. Jag som sitter bakom mikrofonen heter Sara Dinwiddie och är kommunikatör här på Astrid Lindgrens barnsjukhus och neonatalvården. Vid min sida har jag idag min neokollega Jessica Schött, tillika verksamhetschef. Välkommen Jessica.
Tack så mycket.
Vad innebär det?
Jag jobbar ju som verksamhetschef för neonatalverksamhetens omvårdnadsdel. Och det innebär att jag är ansvarig för den delen av verksamheten, både ur ett arbetsmiljöperspektiv och medarbetarna, men också patientsäkerheten och hur vi bedriver vård, utveckling och forskning och hela den helhetsperspektivet kring neonatalverksamhetens uppbyggnad. Så det är min roll. Så vi har verksamhet på tre ställen. Vi har på Danderyds sjukhus och vi har i Solna och på Huddinge, och allting är Karolinskas neonatalverksamhet.
Mm. Det är lite spännande att vi även finns i Danderyd, för det är ju inte alla verksamheter på Karolinska som har det.
Nej, precis. Och det är i Karolinskas regi, men vi servar de förlossningsavdelningarna som finns där. Det finns ju två förlossningsavdelningar på Danderyd.
Och under det här avsnittet så kommer du ha rollen lite mer som neoexpert. Men det är du ju till vardags också, så att det blir
ja,
naturligt.
Jag har ju en bakgrund som neonatalsjuksköterska inom Karolinskas och Södersjukhusets neonatalverksamheter.
Mm. Och idag är det egentligen lite nypremiär, får man väl säga, för podden. Den har vilat ett litet tag. Men nu ska vi rulla igång igen.
Ja, precis.
Härligt, med lite ny energi. Och idag har vi sällskap av en gäst som vi är otroligt glada över att få ha här hos oss. Det är någon som troligtvis är ett ganska välbekant ansikte för många, men som är här idag för helt annan anledning, får man väl säga. Varmt välkommen säger vi till dig, Annie Lööf.
Tack så mycket.
Härligt att få ha dig här.
Ja, men fint att få vara här och här på Karolinska i en annan anledning än att vara patient också, får man väl säga. Eller politiker för den delen också, som jag också har varit här i egenskap av.
Precis, många olika hattar på sig. För som du säger, de flesta känner nog igen dig just utifrån din politiska karriär. Då som tidigare partiledare för Centerpartiet. Men det är ju inte därför du är här. Utan du är ju här för att du även är förälder till ett för tidigt fött barn. En neoförälder som vi brukar säga. Hur känns det att vara här nu?
Det är faktiskt en lite känslomässigt laddad känsla, måste jag säga. Jag parkerade bilen här och så gick jag förbi ambulansintaget. Och det var ju här jag kom, så att säga.
Mm.
Den här kvällen då det var väldigt kritiskt. Då det var en väldigt stor risk att jag skulle förblöda.
Mm.
Och jag hade ju en allvarlig sjukdom, kan man väl säga, i buken. Där min moderkaka hade börjat växa. Och spräckt livmodern.
Mm.
Så det var ett allvarligt läge när jag kom hit. Men jag lämnade desto lyckligare med ett litet barn. Och en rejäl operation senare. Mm.
Verkligen, många erfarenheter rikare helt enkelt. Vi ska dyka ner i det alldeles strax, tänkte jag. För att jag och vi är väl jättenyfikna på att höra just mer om det. Så att jag tänker vi backar bandet och kliver tillbaka till det tillfället du egentligen nyss beskrev lite kort där. Hur kom det sig att du hamnade på Neo? Liksom, berätta lite om din graviditet och det som ledde upp till då Sagas födsel.
Ja, men Saga är ju vårt andra barn. Redan vid första dottern Esther, hon föddes 2015. Så hon föddes också för tidigt, i vecka 35. Men hon var tillräckligt stark och utvecklad, så att där låg vi aldrig på Neo, utan vi klarade oss på den vanliga förlossningsavdelningen. Så jag hade ingen erfarenhet av neovård alls innan detta blev ett faktum. Och jag blev gravid under 2019 och började känna att det här kändes annorlunda än förra gången. Jag hade ont tidigt. Första gången så kunde jag springa ganska långt in i graviditeten. Jag jobbade på rätt hårt, reste och orkade mycket. Och den här gången var jag tröttare, tyngre. Jag fick hugg in i buken. Och jag gick och sökte på MVC eller mödravårdscentralen och fick liksom den här klassiska med foglossning och dra ner på tempot. Och jag lyssnade ju på det. Och gick med såna här, vad heter det, såna här band man har runt buken. Och
gördel,
ja. För att underlätta. Men jag hade ju fortfarande ont, för det kom i skov och bara högg till. På ett väldigt konstigt sätt som var svårt för mig att beskriva. Sen när jag var i kanske vecka 24 så fick jag så ont att jag svimmade på en toalett.
Mm.
Jag var på en jobbkonferens. Och som tack och lov där så var ju min vice partiledare då. Han är ju barnläkare, överläkare. Så han var i närheten och det kändes ju väldigt tryggt, så att han bad mig att åka in till sjukhuset. Jag har ju en väldigt hög smärttröskel och vill liksom inte ligga någon till last. Och, alltså det tar väldigt lång tid innan jag söker vård. Men han var väldigt tydlig och bestämd på att nu åker du in. Och då åkte jag in till akuten på SÖS och blev då flyttad till förlossningsavdelningen redan då. Då låg jag inne på övervakning i 2 dygn. För att kolla så att allting var bra med bebisen i magen. Och det var det. Mm. Men man förstod inte riktigt. Och jag kunde inte riktigt förklara min smärta då. I efterhand så förstår jag ju nu att det var ju då det började liksom spricka i livmodern. Men det förstod man inte då. Det såg normalt ut. Jag hade normala värden och barnet i magen hade normala värden. Så att vi skrevs ut igen. Och sedan så gick det 4-5 veckor. Och sen vaknade jag ju upp då en natt när jag skulle göra rörelse av att gå på toaletten. Liksom jag hivar mig upp i sängen och då är det som att hela buken spricker. Alltså det gör så fruktansvärt ont och jag får ju en chock, för jag minns inte så mycket. Så det jag berättar här är ju det min man har liksom förklarat hur jag betedde mig, men jag fick så fruktansvärt ont. Och han ringer då efter ambulans och jag åker själv in till SÖS. Han är kvar hemma med vår äldsta dotter. Och där ser man heller inget. För den här öppningen som sen visade sig, den låg bakom höftbenet så att man såg den inte med ultraljud. Men man ser en blödning. Så det är egentligen kapitel 1 i hela den här historien. Alltså man ser en blödning i levern. Och därför går man då in och gör en titthålsoperation och ska stoppa den med bebisen i magen.
Just.
Och det här är en vecka innan jag kommer till er här på Karolinska. Så detta görs på SÖS. Och sen ligger jag där och tanken är att jag ska rehabiliteras och så åka hem och ta det lugnt. Och bebis ska komma som normalt. Men jag har ju fortsatt de här skoven där det gör jätteont. Och i slutet av den veckan när jag nästan är, de säger att jag ska skrivas ut och åka hem och sådär. Försökte jag förklara för dem hur ont jag har. Så under en rond så får jag det här skovet. Och då ser ju läkaren hur chockartat jag beter mig. Så att då skickar de mig på magnetröntgen. Och då ser de att livmodern har spruckit. Och att moderkakan har vuxit in då på andra organ, bland annat urinblåsan. Så då fattas beslut om att jag väldigt sakta, för det är kritiskt tillstånd, ska ta mig hit till ett expertteam här på Karolinska och opereras. Och att Saga då, som hon heter, ska plockas ut. Och då är hon ju vecka 28 plus en. Eller något sånt.
Tidigt. Och det här som du beskriver, placenta per kreta, alltså det som hände, tillståndet, är ju otroligt. Det är ju väldigt ovanligt, som jag har förstått det. Det är bara ett fåtal personer varje år i Sverige som får.
Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt. Så att ibland, jag kan känna sig, många som är första gångs, som har gravida för första gången och så hör de min historia, de blir livrädda.
Ja.
Och då ska man ju veta att det är otroligt ovanligt. Och man tror ju att det beror på att jag blev ju nämligen kejsarsnittad, eller blev snittad vid min första dotter.
Ja.
För jag behövde det då också. Och att det finns ju en större risk då för att det här ska äga rum. Så att det har säkert ett samband.
Just det.
Med detta. Och kanske maximal biologisk otur. Men det gick ju bra.
Ja.
Och man är ju tacksam, ska jag säga, att jag var här. Mm. Vi bor i Nacka. Och jag hade dagarna innan detta hände varit på turné och legat själv på små hotell ute i landet. Och om jag hade gjort den där rörelsen på ett litet stadshotell i glesbygd och inte haft någon bredvid, vad skulle jag gjort?
Just det.
Nu var min man där, han kunde larma ambulansen, jag hade 10 minuter in till sjukhuset. Och närheten till den vård som finns här i den här regionen. Så jag är ju otroligt tacksam. Mm. Och man har ju funderat väldigt många gånger på det här, tänk om. Man ska ju inte göra det egentligen, men man gör det ändå. Så att det är ju var väldigt skön känsla att det ändå hände där det gjorde här.
Ja, men det förstår man. Det är ju väldigt mänskligt också. Alla de här tänk om tankarna är ju... Man är ju bara människa.
Och jag tänker att vi har ett sånt uppbyggt system så du hade blivit omhändertagen där du var och fått komma hit i kanske helikopter. Eller
ja, men så är det ju. För när jag träffade sina nio vänner som jag har... som jag umgås med än idag. Det var en av dem som, det hände i skidbacken i Åre. Och hon transporterades ju hit. Så att det är klart att man hade fått den hjälpen ändå.
Jag tänker också, som patient så är man ju väldigt mycket i händerna på personalen. Oavsett om det gäller dig, tänker jag, eller om det var Saga det handlade om. Men nu var det ju dig. Liksom, upplevde du att du fick den informationen som du behövde?
Ja, men jag tycker faktiskt det. Och jag tycker vi är för få som berättar när det är bra.
Ja.
Ofta hör man ju väldigt mycket om när det inte funkar, när det inte är bra. Och jag har fått tillfälle liksom att reflektera både när jag låg på sjukhuset och även efteråt rätt mycket på vad man hade kunnat göra annorlunda och liknande. Men jag tycker att vi fick väldigt mycket information. Ibland kanske för mycket information. Så att jag blev nästan stressad av all ny information. För jag var ju själv väldigt mycket under isen. Jag gick ju på väldigt hög smärtstillan under flera veckor. Jag gjorde 3 stora operationer på 3 veckor. Fick ju reopereras sen efteråt också. Och var ju väldigt medtagen. Men och jag minns vissa stunder så kände jag att jag fick liksom för mycket och man ville att man skulle ta för mycket ansvar för mitt barn, så att jag skulle liksom, jag skulle byta blöja på henne och jag skulle liksom börja pumpa bröstmjölk och sådär. Men jag måste säga, i efterhand var det ju så väldigt bra att jag fick igång rutinerna och att man pushades att klara själv och att visa att man fick ett självförtroende, att man inte bara var patient, för jag var ju det där och då, inte bara förälder, utan patient och svag, utan jag tilläts vara det, absolut. När de såg ju när man verkligen behövde det, men när jag faktiskt visade lite gnista att jag ändå då fick ta lite, lite ansvar och göra de där vanliga föräldrasakerna. Så det tycker jag. Sen var det ju en... många upplever ju att det är en stress att behöva flyttas från olika sjukhus. Vi flyttades ju 2 gånger då, från SÖS till hit och sen tillbaka till SÖS igen. Men för oss var det ju naturliga anledningar. Och för mig, när jag flyttades härifrån Astrid Lindgrens barnsjukhus då till Sachsska på SÖS, så var det ju ett styrkebesked för oss. Så att det upplevdes som något positivt, även om det då blev 5 på morgonen så kom sjuksköterskan in, för då behövde man Sagas plats på NEO. Och ja, vi var ju lite förberedda, vi skulle åka liksom på förmiddagen till SÖS, men att nej, men nu behöver vi åka och vi behöver liksom plocka ihop, och de hjälpte mig och sådär. Så att jag upplever att jag fick väldigt bra både omvårdnad och samtal, ska jag säga också. Det här att någon sitter och lyssnar. Och jag har ju väldigt hög integritet, eller hade då faktiskt. Alltså ja, man ska visa sig stark, man är offentlig och känd person. Och jag blev jätteimponerad av hur man tog bort det, att jag bara fick vara jag. Jag hade ju några av mina liksom mest privata stunder här, alltså jobbiga stunder, alltså såna här som jag inte, men så här förstoppning och jobb, alltså fruktansvärda saker. Det var här jag tuppade av på toaletten till exempel och försökte sträcka mig efter den här röda knappen. Mm. Den här hjälplöshetskänslan man kan få och att man ändå blev sedd som en vanlig patient betyder jättemycket.
Mm. Otroligt fint att höra, tänker jag. De samtalen är ju viktiga.
Definitivt. Det gör mig så oerhört stolt att höra att man visar en sån professionalism. Mm. Och att vi lyckas med det och att vi lyckas få dig som patient och förälder att känna det.
Ja, och en annan viktig del också. Jag lever ju med livvakter och säkerhetsskydd. Och det är ju många kvinnor med skyddad identitet som är här av helt andra anledningar än vad jag har då. Och att när de, mina livvakter sökte upp vid avdelningen att de var så professionella, de som jobbade här, att de inte gav mig till känna, utan att de fick minsann liksom visa sitt lägg och liksom motivera och så för att kunna komma in.
Mm.
Och det var också någonting, det var ingenting som läckte till media under de här 3 månaderna. Vilket jag också var väldigt imponerad av. Mm.
Du beskriver ju hur du blir en del av teamet i det jag hör. Och det är ju ett synsätt som vi har och som vi arbetar med. Och där finns det ju en balansgång emellan att få för mycket ansvar. Och sen i efterhand att du ändå kände att jo, men det var bra. Det fanns en avvägning i att jag var viktig, inte bara en patient eller någon som står vid sidan om och tittar på. Jag skulle vilja att du utvecklar det lite, för det är ju ett genomarbetat arbetssätt som vi har.
Ja, men första dygnet av Sagas liv, då var hon med sin faster. Mm. För jag låg ju på uppvaket och äldsta tjejen hade fått magsjuka, så att min man och hon var ju hade ju inkubationstid hemma. Så min svägerska var med mig under operationen och under Sagas första dygn. Och hon fick ju byta den första blöjan till exempel och var ju med henne där. Och sen när jag blev allt starkare så steg man ju i befordring, så att säga, vad man fick göra. Men jag, första gången jag stod upp och höll henne så var hon ju 3 veckor.
Mm.
Det var så pass, alltså, det var då jag orkade stå upp. Men innan just den här att göra svängningen, att kunna liksom ta upp henne och hålla. Men jag kunde ju stå upp och byta blöja första veckan, vet jag, i slutet. Då gjorde jag, det första jag gjorde när vi kom till SÖS, bytte jag blöja för första gången.
Mm.
Och det här när man tvättade henne, och jag började ju pumpa bröstmjölk redan här under första veckan. Och det upplevde jag först, jag kände det var så burdust, för då kom in liksom dag 1 och bara, här. Och jag bara, men gud, jag är ju helt... Och så skulle det ju bara vaskas, för jag hade ju så mycket läkemedel i mig, eller så gick ju inte. Så jag kände det var sån meningslös känsla, bara sitta där och pumpa och så slänga. Men det var, måste jag säga, någonting av det bästa jag gjorde där, för då kunde jag i alla fall göra det.
Mm.
Alltså jag var ju i en fysisk distans till min dotter. Mm. Men det blev en närhet av att jag pumpade bröstmjölk på en våning lite längre bort.
Mm.
Även om hon sen inte använde det så var det en närhetskänsla.
Mm.
Men sen tycker jag, bara de här stegen, min man var ju med också. Det är man ju i början, får ju möjligheten att vara båda föräldrarna på plats. Så att vi också kunde ligga med kängurumetoden några timmar varje dag. Och att vi fick bada henne första gången. Hon kändes ju så väldigt liten.
Mm.
Och trots att det här var vårt andra barn, det här var ju något helt annat. Man kände ju först, hur svårt ska det vara? Barn har vi ju gjort och vi har ju bytt blöja. Men det här var något helt annat. Så det var bra att det kom stegvis. Och på SÖS då, som vi låg från vecka 2 framåt, så de hade, tror jag, något sorts schema när de la in nya moment. Så man växte in i uppgiften, och till slut så gick vi ju där liksom och skötte i stort sett allt själva. Vi låg ju 7 veckor på en sån akutsal, en sån öppen sal. För hon behövde det. Och det var, då gick man ju där tillsammans med medarbetarna hela tiden.
Så. Man är en viktig del av teamet och den som också träffar Saga mest. Ja. Även om de som jobbar, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, träffar henne mycket, så är ju ni där 24-7, eller du var det i alla fall 24-7.
Det som också jag tyckte var viktigt där och då, det var ju den här uppmuntran att man inte behöver vara där hela tiden.
Mm.
För man känner ju ett stort ansvar som förälder att bara vara med henne. Men att faktiskt få höra att du måste sova. Gå nu ut över lunchen och ta en promenad, så tar vi hand om henne. Eller vi firade både jul och nyår på Neo.
Mm.
Och att jag fick åka hem på julaftons eftermiddag och hela kvällen. Och likadant på nyårsafton, var ju jättefin känsla. Och sen komma tillbaka sen vid 10-tiden och få vara med lilla Saga sista timmarna. Mm. Men den här uppmuntran att faktiskt kliva ut och få frisk luft och göra någonting annat var också, ja, det var också viktigt. Det hade jag nog inte tagit själv, det initiativet, för att man vill ju inte, man känner ett sånt ansvar att vara nära.
Mm. Jag tänker det du är inne på verkligen, det här med att det är lätt att glömma bort sig själv. I och med att mycket av fokus handlar ju då såklart om sitt barn. Men vad, hittade ni några rutiner för att liksom skapa en normalitet i liksom det som blev vardagen där, när ni ändå spenderade så mycket tid?
Ja, men det var så intressant. Jag kom ju från en väldigt högpresterande liksom tillvaro.
Mm.
Och så sa jag till då min efterträdare, eller han som gick in istället för mig, Anders, som då var, har jobbat som läkare på Neo. Så sa jag till honom, men jag kan vara med på telefonmöten och sådär. Så vi kan ringa och stämma av varje dag. Han bara, nej, du kommer jobba i så här 3 timmars cykler liksom, och du kommer vara fullt liksom igång här. När den slutar så börjar den igen, och så bara fortsätter det så här. Och jag kunde inte greppa det de första veckorna riktigt.
Mm.
Men sen inser man ju att det, så var det ju. Så att man tog ju hand om henne, och sedan, jag hittade en rutin.
Mm.
Så jag gick upp vid 7, tog en snabb dusch, och gick jag in till henne. Och tittade till, och så sa de ju, berättade de hur natten hade varit, och så gick jag åt lunch, eller frukost, och så kom jag tillbaka. Och sen var det ju den här morgonrutinen, och sen pumpade jag bröstmjölk, och sen gick jag och tog en kaffe, och så gick jag tillbaka, och så satt vi där några timmar, och sen började det ju om.
Mm.
Och sen var det lunch, och då var det lunch, och så gick vi ut och gick en promenad. Mm. Och sen var det eftermiddagspasset. Och sen, nej men det rullade ju på.
Mm.
Men när jag var tillräckligt stark, och det var ju de första 3 veckorna orkade jag inte, då var jag själv patient.
Mm.
Var väldigt medtagen. Men efter 9 år så hade vi en rutin av att alltid gå ut.
Mm.
Och några dagar i veckan så gick vi också till på restaurang, alltså där man fick klä på sig vanliga kläder och gå ut och äta.
Mm.
Och komma tillbaka sen med ny energi efter lunch. Och sen hade vi, det var så fin samvaro tycker jag, vi bodde ju som i korridor, så här kollektiv. Hur man kokade mer kaffe så att det alltid fanns för den förälder som kom in, och man, ja. Och man kände ju av efter ett tag sen, för man lärde ju känna varandra lite, att nej men hon vill nog sitta själv där och titta på sin Netflix-serie eller titta ut över Åstaviken. Eller här behöver man nog komma fram och prata. Mm. Och så kände de säkert med mig också. Så att man hittade liksom sin lunk där. Jag gillade det här med rutinerna faktiskt.
Mm.
Sen upplevde jag ju att det var lite institution. Jag tittade då, det var ju helt fel egentligen, men jag låg och tittade på, vad heter den här serien? Röda kåporna och vit, den här hemska serien.
Handmaid's Tale.
Handmaid's Tale. Ja, men du vet den här, du vet, och så när man går i korridoren i sin vita rock. Och så kommer man med 2 stycken bröstmjölksflaskor, och så ska man lämna dem i en lucka. Och sen går man tillbaka och liksom lunkar på, och så går man in på sitt rum, och man kan inte låsa utan man bara stänger ju. Och så ligger man där och så sover man lite, och så bara, dagarna bara gick, och man, det kändes väldigt institutionellt, vilket det ju är, för det är ett sjukhus.
Mm.
Och det finns ju en poäng med det också, såklart. Det är ju liksom patientsäkerhet och allt, så att jag fattar ju det.
Mm.
Men jag har, när jag har fått möjligheten att skicka in önskemål som positiva förbättringsmöjligheter, så tror jag att man ska tänka rätt mycket också på föräldrarna. Alltså det går att göra det mysigare. Mm. Nu gjorde de mycket, det var Lucia-tåg och det var julpynt och det var äppelsider vid nyårslaget. Och såna här fina saker som är det här lilla extra som, mm. inte, som inte förväntas egentligen men som mm. man blir glad av. Mm. Men det här hur man tänker kring skönare sängar för föräldrar. Mm. Det var ju en... Jag sov ju då med en bäddsoffa, en ganska gammal, mm. hård bäddsoffa, låg. Och jag hade ju då hela buken uppsprätt. Så jag hade ju jättesvårt att göra rörelser.
Mm.
Och jag fick ju inte lyfta mycket. Så jag kunde ju aldrig ta ner, jag kunde aldrig öppna min egen säng
Nej.
På kvällarna. Så jag fick ju alltid gå till en sjuksköterska som jobbade. Och fråga om hon kunde göra det.
Mm.
Och jag kände alltid en skuldkänsla. För hon hade ju bättre uppgift att göra än att dra ner min bäddsoffa. Kände jag varje
mm.
kväll.
Mm.
Men bara en sån liten sak. Som mm. att göra någon det bättre där. Mm. Skulle underlätta tror jag i det här välmåendet för föräldrar. För man upplever lite att man är som på ett litet undantag.
Mm.
Vilket ju är helt naturligt. För fokus ska ju vara på barnet.
Mm.
Men jag tror att det har att göra med också att jag själv var patient där. Mm. Och att jag var så pass illa däran och inte kunde göra så mycket själv.
Mm.
Att det också fick en speciell dimension.
Mm.
Du beskriver att det var ändå skönt att få komma iväg ut och att göra andra saker. Vad var det personalen sa? Eller fanns det några avgörande ögonblick där det ändå blev uppenbart för dig? Att det här är bra för Saga att jag går ut och hämtar energi. Eller att... Ja.
Ja, men jag mådde mentalt rätt jobbigt där i december de första veckorna. För jag gick ju från att vara framåt stark, liksom kraftfull till att inte orka någonting. Alltså inte ens äta själv. Och inte ens gå på toaletten. Jag hade ju kateter under väldigt lång tid. Och sen då var det en läkare som sa till mig att du är den bästa mamman ditt barn kan få.
Mm.
Och bara få höra det. Självklart egentligen. Men det var någonting som stärkte mig.
Mm.
Därför jag kände att jag var fysiskt långt ifrån henne. Eftersom vi inte var så mycket tillsammans där. Det var en viktig del som jag liksom har tagit med mig. Och som jag nu säger till många av mina kompisar som är gravida. Och som är oroliga. Så här, att man känner det. Att man är den bästa föräldern ens barn kan få. Och sen så sa han också att om jag mår bra så mår Saga bra.
Mm.
Och han uppmuntrade mig då till att få solljus och frisk luft. För att det skulle hjälpa mig i min rehabilitering. Och mitt psykiska välmående. Och fysiska såklart. Men i mitt liksom mentala välmående så behöver jag sova. Och få solljus och frisk luft. Och äta. Mm. Alltså de här basgrejerna. Och... Det var ju väldigt grundläggande saker som jag behövde höra dem där.
Mm.
Jag var så pass medtagen att det liksom mest basala var det viktigaste för mig.
Mm.
Och att få det här att må jag bra så kan jag ge Saga kraft.
Mm.
Och det stämmer ju. Det är ju det man verkligen vill skicka med dem som ligger på Neo idag. Att
mm.
man tror ju att man aldrig kommer därifrån. Och när man... Och de som då säger det här, för det sa ju människor till mig också, att den här 3-månaderstiden kommer kännas jättekort sen, efter några år. Det trodde jag inte på. Men det stämmer ju. Alltså jag minns ju, visserligen minns jag de här tuffa, jättejobbiga momenten som man är med om, kopplade till ens barn. Men jag minns ju också värmen och liksom sammanhållningen som vi hade där.
Mm.
Och att det känns som en ganska kort tid nu i jämförelse med liksom de 4 år som Saga har levt. Hon är ju idag en, och det vet jag att inte alla får den lyckan, men hon är ju idag en fullt fungerande, frisk 4-åring.
Mm.
Och det är ju jättehärligt att se. Och då känner jag det här, tänk att liksom, den här lilla promenaden vid Åstaviken, eller att jag gick och la mig och sov.
Mm.
Kanske gav henne den där energin som hon behövde. Eller de här bröstmjölkspumpningarna gjorde att hon fick min bröstmjölk. Och mm. kunde liksom växa sig stark där. I såna här små doser som vi sondmatade henne med de första månaderna.
Mm, verkligen. Men jag tänker det som vi var inne på. just det här i liksom hur både du och din man blev involverade i vården. Du var inne på det också, hur mycket det betydde att ändå kunna göra någonting. Men jag tänker även liksom, ja, men precis det jag skulle vilja gå in ännu mer på.
Men någonting jag inte visste, jag visste väldigt lite om neovården, ska jag säga, innan jag själv blev neoförälder. Och då har jag ändå suttit och förhandlat fram be pengar till neovården, men jag visste inte så mycket om det.
Mm.
Innan, varken som politiker eller som privatperson, ska jag säga. Idag vet jag ju desto mer. Vi har ju en av världens absolut bästa neosjukvård i Sverige. Det är fantastiskt. Och det är ju väldigt mycket forskning och medarbetare som gör det.
Mm.
Det är möjligt. Och något jag heller inte visste, det var ju det här sociala trygghetssystemet som vi har kring neoföräldrar. Att båda får möjligheten att, ja, slarvigt uttryckt, vabba första tiden när man har ett svårt sjukt barn.
Mm.
Att båda föräldrarna får göra det, att det inte tas på föräldradagarna.
Mm.
Så bara den förmånen att jag och min man kunde vara tillsammans på dagarna var jätteviktigt för vår familj och för bådas vårt välmående. För att vår äldsta tjej gick ju på förskola. Så när han hade lämnat henne på förskolan, vilket hon också då fick möjligheten att gå på eftersom Saga låg på sjukhus, så fick ju hon roligt på dagarna med sina kompisar. Och sen kom min man in då till sjukhuset och så var han där dagtid. Och fick ta del av lika mycket, liksom, han var ju med på ronden och han fick också ligga kängurumetod med Saga och vara med i alla rutiner. Så han kände ju också ett stort föräldraskap över hela den här svåra tiden.
Mm.
Vi gick på gemensamma kuratorsamtal som vi erbjuds. Och att få göra det tillsammans var en styrka.
Mm.
För jag tror att annars finns risken att man liksom, man kan växa isär lite också. Om den ena fortsätter som vanligt med rutinerna och jobbet. Mm. Och den andra är själv i allt detta. Att han ändå fick dela det som var jobbigt. Både för mig som patient och för oss som föräldrar.
Mm.
Och var på plats gjorde att vi kom faktiskt varandra ännu närmare.
Mm.
Och det hade ju inte gått om han inte hade fått vabba också.
Nej.
Då hade han ju behövt jobba. Så att de 3 månaderna tillsammans och ja, den här tiden när vi kunde gå ut och gå en promenad eller sådär, det betyder mycket.
Mm. Var det någon gång som du kände att det vart för svåra beslut, att ni sattes inför en situation där du upplevde att det var ni som behövde ta ett beslut som var svårt? Nu var ju Saga väldigt frisk trots att hon var för tidigt född.
Ja, nej. Ofta så tyckte jag att de vägledde oss på ett bra sätt. Hon fick ju reflux, vilket gör, hon fick ju sura uppstötningar och så gjorde det ju så ont så hon liksom stängde av andningen. Och det blev ganska kraftfullt under hennes vecka 5 till vecka 8. Så riktigt tuffa perioder hade vi då, där hon slutade andas för många gånger. Och för vi hade ju som strävan att komma till ett familjerum. Det är ju liksom biljetten ut på något sätt. Och vi låg ju då 4 familjer i ett sånt här akutrum, eller vad säger jag, sån här
övervakningssal.
Och de andra, vi låg ju i ett hörn i 7 veckor. Och de andra 3 byttes ju hela tiden. Så det var ganska knäckande vissa dagar. Liksom att vi fick nya grannar och de fick flytta till familjerum. Men vi låg ju kvar där. Men jag upplevde, det var ju inget val. Utan vi kände ju i dialog med de läkarna som vi hade under den här perioden. Och vår annan vårdpersonal. Att det var ju det bästa för Saga att vara kvar där. Hon behövde ju den övervakningen dygnet runt. Så att det var bra. Nej, det svåra valet tycker jag var när jag fick, innan hon kom, dagen innan när det stod klart vad som hade hänt i min buk och var operationen skulle göras. För det var ju ett svårt val. För det medförde ju en stor risk att transportera mig mellan SÖS och Karolinska. Samtidigt som då expertteamet på just den här operationen var här. Men man skulle kunna göra operationen på SÖS. Och det var en diskussion som jag upplevde som svår. Där jag minns att jag sen sa att nej, men det här får ni i professionen bestämma. jag kan inte göra det valet.
Men det fanns en vilja att involvera dig i det.
Ja, absolut. Jag var med i den diskussionen och min man också. Där vi sen landade i att nej, men jag måste ju vara där jag får den bästa möjliga vården. Helt enkelt. Även om det medför en risk i transport. Men det är väl den gången jag upplevde att jag kände att det var svårt. Liksom. Det är svårt att, i en sån situation vad man ska välja. Men det blev ju bra till slut.
Jag är lite nyfiken på att gå tillbaka till det här med medskick. Om du har dels medskick till andra neoföräldrar. Du var inne på det här med att liksom...
Ja, men ett som vi inte har pratat om, det är ju faktiskt att vara i bubblan. Nu hade vi ju tur, ska jag säga, för det, eller tur, men så här, det var RS-säsong. För covid kom ju inte förrän vi kom hem i mars månad. Just det. Men det var ju liksom vintersäsong, och så vi fick ju inte ta emot så många besök. Och det var jätteskönt. För att man behöver den här tiden tillsammans. Bara lilla familjen. Att liksom tillåta sig som neoförälder att vara lite egoistisk. Även när man kommer hem. Det tror jag är jätteviktigt. Folk kan faktiskt vänta. Och det är ju både på grund av smitta, men också för det här att hitta sig själv i sin nya roll och landa. För det är väldigt tumultartat. Många har ju kommit till mig nu efteråt när de har lyssnat på mitt sommarprat eller läst min bok och sagt att men vi har också legat på neo och några kanske bara legat 2 dagar. Men det är en så pass traumatisk upplevelse för den enskilde att de 2 dagarna är någonting man verkligen minns. Och jag tänker att det är viktigt att landa i det. Och att inte vara allt för social. Det andra är att ta hjälp. Jag hade ju möjligheten med mina föräldrar som kom upp och avlastade och syskon som kom upp och hjälpte till och lagade matlådor och det som gick in och få in i sitt lilla fack i kylen. Nej, men bara det här att ha små enkla maträtter som man kunde, för man har ju kanske 30 minuter max på sig att äta där mellan alla övningar. Att kunna lägga in någonting i mikron som ändå är ge energi. Och sedan att hitta de här promenaderna utomhus när man orkar. Att lyssna på vårdpersonalen som pushar en. Att få den här egna tiden. Att åka hem. Några nätter så bytte vi, så min man sov här på sjukhuset. Och jag åkte hem och sov med vår äldsta tjej. Bara för att jag skulle få sova i min egen säng och få krama henne och sådär. Och då kommer man ju tillbaka med ny energi. Och sen så när vi kom hem, det är ju roligt, då får man ju tömma frysen. Vi kom hem, vi fyllde hela frysen med bröstmjölk. Och det var, annars kan man ju donera den, det tycker jag, det är ett bra tips. Men jag fick inte det, eftersom jag av olika anledningar så kunde jag inte donera. Och då fick man ju behålla den själv. Så hon fick ju kosttillskott liksom första halvåret där. På ett bra sätt.
Färdigt i kylen, i frysen. Ja. Men värna sig själv låter det som egentligen. De liksom ser till att ta hand om sin energi.
Värna och ta hand om sig själv. Och göra det man själv mår bra av. Jag minns under tiden där jag stängde ju faktiskt av jobbet. Jag tittade på, när jag låg med kängurubetoden, man ligger ju och vilar och blundar lite. Men man kan lyssna på poddar, man kan lyssna på böcker, gjorde jag. Man kan titta på serier, liksom lite sådär bara för att få tiden att gå. Men ändå få närheten att ligga, att vara lugn. Och sedan att om man orkar så kan man ju prata med de andra neoföräldrarna. För de är också väldigt ensamma. Och bär på trauma, och ibland upplever jag att det är lättare för andra neoföräldrar att förstå vad man har befunnit sig i än några som inte har den erfarenheten. Och att man då kan hitta beröringspunkter och samtalsämnen. Men att faktiskt våga vara med sig själv är viktigt.
Du beskriver, i ditt sommarprat så beskriver du att du en kort stund funderade över innan Saga föddes, att om det var du själv som hade orsakat det här, skam och skuld. Mm. Och det tror jag är någonting som du delar med många mammor som föder sina barn för tidigt. Att man lägger det på sig själv. Är det någonting som har funnits kvar hos dig, eller har du tänkt något mer på det?
Nej, men jag hade ju egentligen en biologisk förklaring till detta, så jag har släppt den delen. Men jag tycker ju att man i de här checklistorna som ska vara på i MVC, att man inte direkt ska bara gå till den här, men det är foglossning, utan, eller det är ökad stress, utan att man faktiskt ska tänka lite utanför boxen.
Mm.
För det kan ju vara andra saker som gör att ja, man inte orkar eller att man har ont. Mm. I mitt fall var det ju något helt annat.
Mm.
För jag vet att det är så lätt att skuldbelägga kvinnor i den här åldern som man är i, mellan så här 30-45. Att man har mycket på jobbet och liknande. Och ofta känner man ju sig själv väldigt väl.
Mm.
För jag sa ju det till dem, nej, men jag är inte stressad. Jag mår ju bra i grunden. Det är bara att jag har fysiskt ont. Och det känns väldigt konstigt.
Mm.
Så att det är viktigt att känna att, ja, det är klart att man ska dra ner. Man orkar oftast inte lika mycket som man gör när man är icke-gravid, så att säga. Men överlag så ska man ju kunna leva ett ganska vanligt liv som gravid.
Mm.
Och ibland så är det biologiska och fysiologiska förklaringar som gör att man blir sjuk eller mår dåligt. Och det var det i mitt fall. Mitt första dotter behövde vi kejsarsnittas på grund av att min moderkaka låg över öppningen. Det är ju inte heller någonting man kan göra någonting åt eller styra över, utan det var ju så det var. Och den här gången var det ju något annat då. Så att man får lita på professionen på något sätt och landa i det. Känna tryggheten i att lyssna på sin kropp och kroppens signaler. Och det kanske jag hade behövt uppmuntra mig själv med, att våga också berätta hur ont jag har.
Mm.
Jag beskriver i mitt sommarprat hur svårt det var för mig att berätta hur ont jag hade. Mm. Nej, men för den här skalan man har mellan 1 och 10, hur ont har du? Då tänker man ju så här, på 8, 9, 10, då måste man ju typ vara död.
Mm.
Så då tänkte jag i alla fall, så jag bara, då lägger jag mig på 5.
Mm.
Och så hade jag ju kanske, så här, efterhand hade jag ju 9,5 eller något sådär. Och att det är så svårt att uppskatta sin egen, hur ont man har. För att man vill inte ligga någon till last. Och man tror att, som i mitt fall, så kände jag ju sen, nej, men jag vill inte uppta en plats som jag inte behöver den. Mm. För det finns ju andra mammor som nu ska föda som bättre behöver det här rummet. Mm. Trots att jag kanske mådde riktigt dåligt.
Mm.
Och då var det ju många vårdpersonal som liksom fick så här, fast du är här för att du behöver vara här. Och också våga be om hjälp.
Mm.
Det är också ett viktigt tips. Det tog mig några veckor innan jag kom över den där tröskeln. Där jag liksom tyckte det var jättejobbigt att be om ett glas vatten. Eller att de skulle hämta matbrickan till mig, för jag orkade ju inte gå ut ur rummet.
Mm.
Så att det är svårt. Det är svårt för sådana typer som jag att be om hjälp. Men vi är ju alla i den situationen, så ja. det tror jag är viktigt att ha med sig. Att våga be om hjälp.
Mm. Du beskriver ju väldigt fint hur du har blivit uppmuntrad av olika, både för dig själv och även på NEO blivit uppmuntrad. Hade du behövt något mer av vårdpersonalen för att kunna släppa den här garden lite till? Du pratar om att ta ner sängen och fälla ut den här soffan på kvällen. Hade du behövt någonting mer som du kan skicka med oss?
Nej, men jag tror att väldigt mycket låg hos mig.
Mm.
Ska jag säga, den här tröskeln som man själv har i att be om hjälp. Och väldigt mycket av de sakerna när jag tyckte var jobbigt kan ju hjälpas genom att man inte har såna bäddsoffor, helt enkelt.
Mm, mm, mm.
För de flesta mammor som ligger där har ju fått ett kejsarsnitt kanske eller liknande, och då kan man ju inte dra 15 kilo ner.
Mm.
Eller lägga sig väldigt långt ner på marken. Nej, men överlag ska jag säga att jag är otroligt, otroligt tacksam. Och jag har funderat på det, för jag har fått den här frågan många gånger. Om det inte är så att jag förskönar bilden, eller att man minns bara det. Men vi var ju väldigt nöjda även när vi låg på sjukhuset. Mm. Och väldigt många av dem som också låg tillsammans med oss var nöjda. Och ibland tycker jag att man kan stanna där och känna så här att vi är ju väldigt, vi har en väldigt bra vård.
Mm.
Och de som jobbar där gör ett väldigt bra jobb. Jag minns hur man liksom slet, det var ju under den här tiden, ja men jul och nyår, och det var inte tillräckligt många tvättade handdukar och tvätteriet hann inte med. Och, hur. Och det är ju vårdpersonalen som ska möta oss patienter, och hur de nästan skämdes för att berätta att nej, men vi har inte tillräckligt många handdukar. Då man känner så här, men gud, och då kom min politiska roll in och bara, åh gud, så här måste vi ju göra någonting på. Och då så här, det är inte ditt fel, säger jag då så här. Nej, men att jag tycker att man trollar med knäna, och att man gör det yttersta, faktiskt. Det är väl snarare hela tiden att hålla igång då den här dialogen, att vi finns ju här för att hjälpa dig, att man blir påmind om det. Och överlag så tror jag att det fungerar rätt bra, så.
Som kuriosa då så har ju SÖS fått en ny avdelning, så jag tror inte att de där bäddsaffarna finns kvar.
Nej, jag vet. Och det är så bra. Jag har varit så här förälder i ett tips.
Ja, bra.
Ja, det är bra. Nej, så de har fått nya avdelningar, det är jättefint.
Mm.
Nu kan jag ju inte få fler barn, men annars hade man ju nästan velat testa på
Ja, nu har vi pratat om allt möjligt. Men en fråga som jag har kvar här som jag gärna skulle vilja veta lite mer om. Liksom, upplever du att den här ganska omvälvande starten med Saga påverkat dig i din föräldraroll?
Ja, väldigt mycket.
Ja.
Ja, men både positivt och negativt ska jag säga. Alltså, positivt är ju att man har kommit varandra väldigt nära som familj.
Mm.
Alltså jag och min man och vi tillsammans med båda våra barn faktiskt. Mm. Och att det är något speciellt. Det var ju ett väldigt trauma för min 4-åring att inte få en riktig bebis, utan en, som hon sa, en bebis i en låda. Och nej, men hon var ju väldigt brutal i vad hon tyckte, och det här att inte få hålla sin bebis hemma i soffan utan få tvätta händerna och komma in och liksom se henne i en kuvös.
Mm.
Men hon minns ju den här nallen hon fick härifrån Astrid Lindgrens barnsjukhus. Sen har hon fortfarande på sängen hemma, och det är någon sån speciell koppling. Och Saga, hon ser mitt stora ärr på magen och är stolt över att det är där hon kom ut.
Mm.
Men det negativa som man har med sig, det är den här enorma oron.
Mm.
Alltså varje gång som Saga är förkyld, trots att hon bara är helt normalt vanlig förkyld, så får hon sova mellan oss i sängen, för jag är så rädd för att hon ska sluta andas.
Mm.
Det är en sån här man som sitter i.
Mm.
Kommer hon inte göra. Men man är väldigt mycket mer omhändertagande.
Mm.
Och det måste man ju släppa, så att hon blir en stark och självständig. Nu är hon väldigt stark och självständig och kaxig liten tjej, men hon är... Jag upplever att jag är mycket mer akta, vänta, stopp på henne än vad jag är med stora syster.
Ja.
Och det har nog att göra med att hon är, man har varit med om sådana jobbiga stunder där hon faktiskt har slutat andas när hon har legat på en. Och man har varit rädd att hon ska dö.
Mm.
Det är så lätt att komma tillbaka, trots att hon är fullt frisk och väldigt levnadsglad. På gränsen till... allt för busig. Hon är en sån som testar och flyger flygplan från soffan.
Ja, oh, härligt.
Ja, och slår sig liksom. Så att hon är, hon har liv i sig.
Ja, underbart. Underbart. Har vi några frågor som liksom hänger kvar?
Nej, min sista fråga var egentligen, för du beskriver också det väldigt fint i ditt sommarprat, hur de här kort orten, på andra barn på avdelningen, gav dig och andra neoföräldrar en förtröstan. Och också nu efteråt så har du fått mycket skickat till dig efter ditt sommarprat med bilder och från andra. Och, så det var egentligen min fråga, hur hon mår nu, men det har ju du redan svarat på.
Ja, men jag ska säga så här, när jag låg på sjukhuset här de här 3 månaderna så kände jag att det här var, det är fortfarande mitt livs trauma. Men jag skulle inte berätta någonting om detta. Det här skulle vara någonting som jag och min familj hade privat. Dels tror jag det handlade om att jag där och då inte riktigt hade... Ja, men det var för sårbart och det var för jobbigt helt enkelt. Men sen redan under den våren så... Ja, dels såg vi de här fina fotorna i köket på... levnadsglada 2, 4 och 8-åringar som skickas till avdelningarna. Jättehärligt, som har legat på avdelningarna och sen ser man ju då att de är äldre och fullt friska och busiga små barn. Det var ju fantastiskt att se. Men sen fick jag hemskickat både böcker som neoföräldrar skrivit och foton som far- och morföräldrar skickade till mig på deras barnbarn. Och de gav mig så mycket styrka. Och så började jag tänka där under våren. Men herregud, här är jag en plattform. Och jag är van att prata. Inte om detta, men liksom prata generellt. Men jag kanske ska ge tillbaka. Så det gjorde jag ju då 2020. När jag kom tillbaka efter föräldraledigheten. Så berättade jag om neotiden. Mm. Alltså om Saga, men inte om mig själv. Hur dåligt jag hade mått. Det gjorde jag inte förrän nu i somras, i sommarpratet. Men då berättade jag om tiden som neoförälder. Och nu med mitt sommarprat här i somras. Så har jag fått jättemånga föräldrar. Som både ligger på neoavdelningar där och då. Och lyssnade och... som precis hade kommit hem, som har skickat det här sommarpratet till andra. Alltså till sina vänner eller familj. För att de själva inte kan sätta ord, eller orka sätta ord kanske, eller våga sätta ord på det de har varit med om. Mm. Och så liksom, lyssna på det här så vet ni vad vi har gått igenom. Mm. Och det tycker jag är något väldigt fint. Att de på det sättet ändå kan berätta om sin situation på ett generellt plan. Så att där känner jag mig stärkt att jag ändå kan sitta som idag och att jag gör den här intervjun, att jag känner att jag hoppas att de som nu lyssnar, både ni som funderar på att bli liksom specialisera sig inom vården, att ni känner att det här är viktigt på riktigt, det räddar ju barn varje dag, men också ni som är neoföräldrar som ligger på en vårdavdelning nu och känner liksom att kommer vi aldrig ut härifrån, att det gör ni. Och att det kommer ju bli bra. För det hade jag velat höra när jag låg där. Så det har drivit mig lite att vara med i olika sammanhang och prata. Jag har också varit med i såna här läkarsymposium där man har liksom... där de ska komma fram till nya riktlinjer för hur man ska jobba med omvårdnad och annat kring föräldraskap och annat. Och där känner jag också att man kan vara med och bidra lite. Så lite sånt där gör jag under radarn, för det känner jag att då kanske det förbättrar än mer för de som kommer efter oss. Det gör någonting som är bra ännu bättre.
Otroligt viktigt och bra tycker jag.
Verkligen. Jag kände att det blev ett ganska naturligt avslut med de orden. Så från vårt håll, stort tack Annie för att vi har fått ha dig här i vår fantastiska lilla studio där du gästat Neopodden och delat med dig av dina erfarenheter. Och stort tack till alla då som har lyssnat på Neopodden. Om du gillar avsnittet så tipsa gärna vidare så att andra får lyssna på det. Gärna även neoföräldrar och de som vill jobba på neonatalavdelningen. Och se till då att följa podden så att ni inte missar några avsnitt, för det kommer fler. Om du har idéer kring vad du skulle vilja höra i podden så skicka tips till oss via Instagram. Där heter vi Neokarolinska. Stort tack och ta hand om er.